Podplay. Ni ska strax få lyssna vidare på podden, men innan det vill jag bara säga att den nya säsongen av Älskade psykopat startar måndag den 9 mars. Fram tills dess kommer ett nytt avsnitt varje måndag, där vi lyfter fram arkivavsnitt som genom åren varit bland de mest uppskattade hos er lyssnare. Glöm inte att prenumerera på podden och följ gärna Älskade psykopat på Instagram. Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Klara Leger. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack snälla.
Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Absolut. Precis som du sa så heter jag idag Klara Leger. Jag arbetar med att hjälpa personer huvudsakligen att läka ifrån destruktiva relationer. Men jag hjälper dem också att ta sig ur destruktiva relationer. Det kan vara så att personer kommer till mig för att jobba mer med sin gränssättning. De kanske behöver gå till botten med vad är det som har gjort att de har hamnat i den här typen av relationer. En del personer väljer att komma till mig för helt andra saker. Men man kan väl ändå säga att på något sätt det centrala i mitt arbete handlar om destruktiva relationer. Och sen så finns det ämnen runt omkring som också blir relevanta när vi pratar om det. Jag är också utbildad beteendevetare med en kandidatexamen i psykologi. Jag pluggade i Lund och... Ja, vad mer ska man berätta? Det är väl lite kort om mig.
Mm. Och i dagens avsnitt så kommer vi gå in mer på djupet kring hur människor hamnar i destruktiva relationer och om det kan hända vem som helst. Vilka mekanismer som ligger bakom och hur våra anknytningsmönster styr vårt val av en partner. Och jag tänkte fråga dig här som första fråga. Vad är en destruktiv relation? Hur skulle du beskriva det?
Jag skulle säga att en destruktiv relation är en relation som tenderar att ha element med som exempelvis kontroll. Så det tenderar att finnas någon form av kontroll i den här relationen. Och det här kan handla om att personen kanske kontrollerar hur det ser ut, kanske kontrollerar vilka människor du träffar, kanske kontrollerar din ekonomi på ett eller annat sätt. Det kan vara så att den här personen kontrollerar din bostad, så låt säga att du har en bostad. Kanske de ser till att du inte längre har en bostad, så att du är i deras grepp på olika sätt. Det tenderar också att finnas element av manipulation eller gaslighting med i den här relationen. Vilket innebär då att den här personen förvrider din verklighet på ett eller annat sätt. Förminskar dig, får dig att känna dig osäker på dig själv. Får dig att ta ansvar för saker och ting som du egentligen inte bär ansvar för. Den typen av saker tenderar också att finnas med. Så det kan finnas psykisk misshandel, men det kan också finnas fysiskt våld såklart. Liksom verbalt våld. Och det här ekonomiska våldet som jag tar upp, som jag upplever att man inte pratar speciellt mycket om, men som också känns viktigt att nämna. Isolering tenderar också att vara en del i en destruktiv relation, därför att det här kommer underlätta den här manipulationen. Om du är isolerad från alla som är hälsosamma, så kommer ju du också lita betydligt mer på den här destruktiva personen. Och det kommer också vara svårare för dig att få annan spegling. Och det gör att det här greppet blir betydligt starkare.
Kan vem som helst hamna i en destruktiv relation.
Ja, vem som helst kan hamna i en destruktiv relation. Det är nämligen så att alla vi människor, vi bär ju på någonting som kallas för kärnsår. Och det kan beskrivas som psykologiskt sår som vi ofta har utvecklat när vi är ganska små. Så låt säga att jag kanske har ett sår av att jag känner mig otillräcklig. En destruktiv person är väldigt, väldigt duktig på att sniffa till sig av det här kärnsåret som du har och kommer att mata dig så att du kanske plötsligt börjar känna dig mer tillräcklig. Den här personen vet precis hur de ska agera för att få dig att känna så här. Och det innebär ju att det här kommer att träffa de allra flesta av oss. Sen ska man också veta om att giftiga personer till exempel, som kanske då tenderar att befinna sig i en destruktiv relation. Giftiga personer, de är ofta charmiga, är ofta karismatiska, kan vara väldigt, väldigt bra på att läsa av personer. Så att allt det här gör ju att väldigt många av oss är mottagliga för en destruktiv relation. Om man kollar på narcissister till exempel, så är de skattade som mer attraktiva. Och det är ju just precis på grund av att de är charmiga, de är karismatiska, de vet hur de ska ta ett rum, de framstår som att de har koll på läget, och det är väldigt attraktivt för väldigt många av oss. Så att ja.
Kan du beskriva lite mer om vilka sorts destruktiva relationer det finns? Och du var inne lite på det innan, men till vem kan man ha en destruktiv relation?
Mm. Man kan ju ha en destruktiv relation, exempelvis det kan vara en familje. Relation, det vill säga att det här kanske är en förälder till dig, det kanske är ett syskon till dig, det kanske är en släkting till dig som på ett eller annat sätt då är destruktiv för dig. Det här kan också vara i vänskapsrelationer. Så att du kan ha en vän som är manipulativ, som kanske vänder andra i vänskapsgruppen emot dig och spelar ut dig på olika sätt. Det här kan ju vara inom arbetet. Så företaget, inom en viss organisation, du kanske är medlem i någon religiös organisation av något slag där det också förekommer giftiga tendenser och liknande. Så det kan egentligen ske i de allra flesta relationerna, och det känns viktigt att poängtera det, att det inte bara är intima relationer utan det är alla möjliga relationer. Kanske även ditt barn som är giftig och som du har en destruktiv relation till.
Mm. Det här med anknytningsmönster, kan du först bara förklara, vad är en anknytning?
Anknytning kan beskrivas som hur vi förhåller oss och relaterar till andra personer, men lika så hur vår relation är till oss själva. Och det här är någonting som skapas tidigt när vi är småbarn. Man brukar säga att det här är det som utvecklas till våra primära vårdnadshavare, vilket innebär till våra föräldrar. Och det kommer senare i livet också att prägla våra relationer i många fall. Och hur vi till exempel förhåller oss till andra personer, kanske i vissa fall vilka relationer vi hamnar i. Och likaså hur vi kanske hanterar konflikter och olika situationer som uppstår i den här relationen. Man brukar prata om att det finns fyra olika typer av anknytningsmönster. Så vi kan börja med det trygga anknytningsmönstret. Och de som är tryggt anknytna har haft föräldrar som har varit konsekventa, som har varit respektfulla, som har kunnat bidra och skapa en trygg bas för sitt barn, brukar man säga. Så man brukar prata om trygg bas och säker hamn. Och trygg bas innebär att din förälder har varit där som den här trygga basen. Men samtidigt så har du vågat utforska, för du har vetat att du har den här trygga basen att komma tillbaka till om det är så att det är någonting som är skrämmande för dig. Så de som är tryggt anknytna är också personer som i vissa fall kanske hamnar i mer hälsosamma relationer. Som har enklare att till exempel förhålla sig i konflikter och lösa konflikter. Som har bättre självkänsla och en bättre relation till sig själva i många fall. Det finns också de som är otryggt ambivalent anknytna. Och det här innebär att du har antagligen haft en förälder som har funnits där för dig ibland, men ibland inte. Och du har aldrig riktigt vetat när den här föräldern kommer finnas där för dig. Och det som händer då med ett sånt här barn som har växt upp med en ganska inkonsekvent förälder är att de kan bli ganska klängiga. Och det är helt enkelt för att de behöver hålla hårt i de här stunderna som de får där deras behov blir uppfyllda. För de vet ju inte riktigt när ett sånt tillfälle kommer igen. Så det innebär också lika så i relationer senare i livet då att de här personerna kan bli ganska klingiga i en relation. Har ett stort behov av bekräftelse. Kan vara väldigt rädda för att bli övergivna. Och jag skulle egentligen säga att det är väldigt... Det är en linje genom alla de här mer otrygga anknytningsmönstren. Att det finns i botten en rädsla för att bli övergiven. Mm. Och det innebär då att de kan, som sagt, klamra sig fast. Och i vissa fall då till en giftig partner. Det finns även de som är otryggt undvikande i sitt mönster. De som är otryggt undvikande har haft föräldrar som på ett eller annat sätt har försummat deras behov. Och det innebär att de har inte riktigt haft förmågan kanske att vara nära sitt barn på det sättet barnet har behövt. Och de här barnen tenderar att utgå ifrån, och då även som vuxna, att deras behov kommer inte att bli bemötta. Så det innebär att de ofta stänger sig, att de inte riktigt uttrycker sina känslor med sina behov. Att de hamnar kanske ganska långt ifrån sina egna känslor. I vissa fall kan det bli så att de här personerna försöker att gå in och rädda den andra personen istället. För det tar bort fokus från dem. Och istället kan de fokusera på den här andra personen. Och slutligen så finns det de som är desorganiserade. Och det här är också ett otryggt mönster som tenderar att skapas när du har haft föräldrar som på ett eller annat sätt kanske har varit kaotiska eller... Kanske missbrukare brukar man säga i vissa fall, men det behöver inte heller handla om just missbruk, utan att dina föräldrar har varit oförutsägbara på många sätt och bidragit med en stor osäkerhet hos dig. Och den som är desorganiserad i sitt anknytningsmönster är en blandning mellan den ambivalenta och den undvikande. Så det här är som en mix av de båda mönsterna där de här olika delarna kan komma fram i olika situationer. Senare i livet kan de här personerna i en relation vara ganska, det kan vara ganska svårt att greppa vad de egentligen vill. Därför att det beror lite på om du blir klängig på mig så kommer det här undvikande mönstret högst troligt att komma fram. Men om du blir undvikande så kan den här ambivalenta sidan istället komma fram och att man då kommer klamra sig fast. Och det här är personer som puttar bort närhet men som också behöver den väldigt mycket.
Mm, intressant. Mm. Hur påverkas de här olika typerna av anknytningsmönster val av framtida partner?
Man kan säga att man brukar prata om att den här otryggt ambivalenta personen tenderar att vara ganska attraherad av en otryggt undvikande person. Och det är lite ironiskt för att den ambivalenta vill ju ha den här närheten och jaga den på många sätt medan den undvikande undviker den och försöker att trycka bort relationer. Så det här är ju en ganska typisk då konstellation för dem och någonting som till exempel som ambivalent kommer du ju känna igen det här mönstret att du kanske inte får den här kärleken som du behöver så du kommer känna igen det på något plan. Och likaså som undvikande kanske du också på ett eller annat sätt känner igen den otryggt ambivalenta och får någon slags igenkänning av det. Men det kan ju verkligen bli en katt-och-råtta-lek av det här att man den ena håller fast medan den andra drar sig undan och att de finner någon typ av trygghet i det här.
Mm. Det finns ju också exempel på personer som kanske har haft en trygg uppväxt och bakgrund men ändå hamnar i destruktiva relationer. Och sen så finns det också de som kanske tvärtom har varit i en uppväxt som är väldigt kaotisk, väldigt problematisk och väldigt otrygg. Men ändå sen hamnar i en sund och bra relation. Hur kan det bli så, tror du?
Därför att anknytning är inte det enda som kommer att avgöra vårt val av partner, utan det finns så många fler komponenter som också är med och bidrar. Så man kan se anknytning som en del av det här den här större helhetsbilden. Så andra saker som vi också behöver ta med är till exempel, vad är det för temperament som den här personen har? Temperament är någonting biologiskt, någonting som vi föds med, och en del har kanske det som kallas för ett mer svårt temperament, andra lite enklare temperament. Så vi har en viss genetisk predisposition helt enkelt för att hamna i olika typer av situationer och relationer. Man ska också vara medveten om att en person som är tryggt anknuten kan också vara med om saker senare i livet som gör att de också får en viss typ av otrygghet inom sig. Så det innebär kanske att de senare väljer en viss typ av giftig partner eller destruktiv relation senare, trots att de haft bra familjeförhållanden från grunden. Det är också andra saker, så som att familjen är väldigt viktig de tidiga åren. Men ju äldre vi blir, desto viktigare blir våra vänskapsrelationer. Så även vilka vänner vi väljer kommer ha en stor påverkan. Så låt säga att jag är otrygg men jag hittar ganska trygga vänner, så kommer jag ju kunna också ta hjälp av dem och kanske finna en mer större trygghet inom mig själv. Men jag kanske också ser mina vänner hitta hälsosamma partner och hittar också ett slags ramverk för hur en partner kan vara genom dem. Så det finns helt enkelt många bitar som spelar roll för vem vi senare kommer att välja i en relation.
Om vi går vidare in i när en skadlig relation då utvecklar sig eller fördjupar sig, då finns det någonting som ett begrepp som heter trauma bonding. Det här beskrivs ofta i destruktiva relationer som ett begrepp. Och inte alla känner till det. Kan du förklara, vad är trauma bonding?
Absolut. Trauma bonding, jag brukar faktiskt beskriva det som: jag älskar dig, jag hatar dig, du är den bästa jag någonsin träffat, du är den värsta jag någonsin träffat. Och anledningen till att jag beskriver det så här är för att trauma bonding är att vi får så enormt mixade signaler. Ibland är relationen otroligt fantastisk. Och då fylls vår hjärna med alla de här härliga hormonen som dopamin och oxytocin. Det känns underbart, det känns fantastiskt. Men sen så kommer den här personen att dra sig undan lite. Så från att den här personen kanske har gett dig allt och lite till, och det har känts som du har varit med i en film och du har fått precis det som du har önskat dig, så kommer det här att dra sig från dig. Så den här personen börjar istället då för att ge dig komplimanger, och så börjar den här personen att nedvärdera dig. De börjar att dra tillbaka de här gåvorna som de tidigare gett dig, och du får inga gåvor mer. De går från att hela tiden ha smsat dig till att inte längre skicka något sms, och plötsligt lyser de med sin frånvaro och du vet inte varför, för du får inte svar på det. Skulle du fråga sig varför du inte får svar, så kommer du troligtvis få höra att du behöver backa, du behöver ta det lugnt, du har problem, du behöver arbeta med dig själv. Så det händer saker och ting i relationen som gör att du istället ökar stresshormon i din hjärna. Och de här enormt mixade signalerna skapar en väldig förvirring, men det är också beroendeframkallande. Så det är lite drogberoende, enormt beroendeframkallande. Så man kan exemplifiera det här lite tydligare genom att exempelvis likna det här vid spel. Och jag brukar beskriva det som att det är ungefär som att du går och köper lotter. Du vet att det finns människor som har vunnit på lotter, och du vet att du kan vinna en enorm vinst. Du vet också att du kan vinna en enorm vinst. För du har ju sett det i början med den här personen. De har ju visat dig att det här är vad du kan få. Så du vill ju investera din tid, du vill ju investera dina pengar. För att kanske kommer du vinna. Andra har ju vunnit. Men du vinner inte. Utan med tiden så kanske du får en liten belöning i form av, du kanske vinner 25 kronor på den här lotten. Men det räcker då. Därför att då känner du i alla fall att det finns hopp. För du har gått från att inte vinna någonting till att plötsligt vinna 25 kronor. Så nu tänker du att ja, men jag försöker lite till. Och det är så vi håller, de här personerna håller i oss i en giftig relation. Och det är det som skapar det här som kallas för trauma bond.
Jag tyckte det var väldigt bra beskrivet faktiskt. Det finns ju också någonting som kallas för normalisering. Det här är också någonting som uppstår i såna här typer av relationer. Vad är normalisering och hur kan det komma till uttryck?
Normalisering är kort förklarat så kan vi säga att en destruktiv relation, eller jag kan säga så här, väldigt många kommer till mig och så säger de så här: Klara, hur kunde jag gå på det här? Därför att nu när jag kollar tillbaka så är det ju så uppenbart hur giftig den här personen var. Men faktum är att den här relationen startar inte med att den andra personen säger, men du är ju helt dum i huvudet, förstår du inte att allt är ditt fel eller liknande. Utan det här är snarare någonting som smyger sig på. Så jag beskrev lite, när jag beskrev trauma bonding, så beskrev jag också lite lovebombingen. Det här enormt grandiosa, inte i alla fall, men det som i alla fall känns som magiskt. Många brukar beskriva den här perioden som magisk. Och eftersom du matar så starkt där i början och du får en sån bild av hur den här relationen kan vara, så kommer du hela tiden att bära med dig det. Du kommer ha det i bakhuvudet, just det, det här jag eftersträvar, det är det här jag jagar igen, för det känns så bra. Så jag vill komma åt det där igen. Men successivt så kanske det här första bråket kommer, vilket innebär att du börjar märka tendenser som inte riktigt känns bra. Och någonstans kanske du har känt att det här var inte riktigt bra, eller du kanske har känt att det är någonting som inte riktigt stämmer med den här relationen. För man gör faktiskt det ofta, även om det är långt bak, eller vi kanske inte riktigt kommer åt det. Och när de här sakerna börjar komma så kommer de ofta smygande så. Så det börjar kanske med att ni bråkar, och det kanske inte är första bråket, det kanske är andra bråket. Den här första kommentaren som får dig att reagera, så får dig att ifrågasätta någonting. Men eftersom vi så gärna vill tro på den här relationen, eftersom vi har valt att investera i den här relationen och i den här personen som har verkat så fantastisk, så kommer det skapas en konflikt i vår hjärna.
Mm.
Och den här konflikten vill vi reducera. Vi vill inte känna att den här otroliga relationen inte är så där bra som vi har tänkt oss från början. Så när den här personen plötsligt säger hotfullt att du borde inte uttrycka dig i den här konflikten, därför att du vet inte vad jag är kapabel till, till exempel, så kanske du finner dig själv i en situation där du behöver beskylla dig själv. Där du kommer rikta skulden mot dig själv istället. Och tänka att om jag inte hade sagt så, då hade han eller hon aldrig reagerat på det sättet. Så det är kanske mitt fel. Och på så vis så kommer vi successivt att normalisera det som händer. Och det innebär att vi kommer inte reagera lika starkt när vi har det femte bråket och vi får höra att vi behöver vara tysta och inte borde uttrycka oss.
Blir det också svårt att bli mottaglig för familj, vänner eller omgivningens ifrågasättande kring den här personen?
Jättesvårt. Jättesvårt, därför att det finns ofta de här elementen av isolering med. Du är också manipulerad, vilket innebär att du lär dig också med tiden att ifrågasätta dig själv och din egen uppfattning om saker och ting. Du förlorar den här tilliten till dig själv. Så allt det där har du med dig, och det gör att din värld är lite, eller lite, den kan kännas väldigt upp och ner. Det som du trodde var grönt ser du nu som rött, till exempel. Så när andra vänner och familj kommer in i bilden, så kommer det här troligtvis att innebära och väcka ett ganska starkt försvar hos dig, där du vill skydda den andra personen, för någonstans inom dig känner du säkert att jo, men det här är helt rätt, det ni säger, men du vill ju inte veta av det. Och precis som jag beskrev, den här konflikten du har känt och känner hela tiden inom dig och i din hjärna, vill ju du reducera helt enkelt. Så när någon kritiserar personen så kommer den här konflikten att öka, och då måste du övertyga dig själv om att jo, men den här personen är visst är bra.
Har du något tips på hur en anhörig eller en utomstående, vilket tillvägagångssätt eller beteende en sån person ska ha gentemot den här personen som är kanske med en psykopat, narcissist eller en annan typ av destruktiv relation? Mm. Vad är det bästa för vad är det bästa sättet egentligen att förhålla sig till det här?
Mm. Jättebra fråga, och jag kan säga att det här är inte enkelt, därför att det här är också ett beslut som måste fattas av den här personen som befinner sig i en giftig relation. Men det jag däremot kan säga, och det som kanske många en del tänker ju att ja, men det kanske räcker att om jag går på och verkligen försöker bevisa för dig vilken dålig person du är i en relation med, då kanske du förstår. Jag skulle säga att det blir precis tvärtom. För då måste jag återigen gå tillbaka till den här konflikten den andra personen känner och har med sig själv. Att ju mer negativt du säger, desto mer måste de gå in och övertyga både dig men också sig själva om att den här personen visst är bra. Så du kan öka den här kognitiva dissonansen, för det är egentligen det jag pratar om. Om du går på för hårt. Jag skulle snarare säga att det kommer komma tillfällen då den här personen är på bristningsgränsen. Känner att gud vad tufft det är den här relationen nu. Förhoppningsvis har du den tilliten till personen. Eller har behållit den här kontakten med personen. Det kanske, det är svårt. Men har du det och den här personen ringer till dig vid ett sånt tillfälle där de kanske har bråkat eller liknande. Så försök att ställa mycket frågor. Försök att använda det här tillfället när personen är i den situationen där de faktiskt också ifrågasätter situationen. Försök att använda den situationen till att ställa bra frågor. Och med det så menar jag öppna frågor. Så att inte en fråga som är styrd åt ett håll. Utan det kanske snarare fråga, hur känns det för dig när han gör så mot dig? Hur känns det när hon plötsligt inte besvarar dina meddelanden? Om den andra personen kan börja prata så kan de också höra sig själva prata. Och det kan väcka ganska mycket reflektion.
Ja, men det här tycker jag är så intressant. För att det är ju flera stycken som har ställt såna här frågor till mig, även mejlat in. Så det verkar på något sätt ändå finnas, ja, det är inte bara den som är i en relation som blir drabbad, utan det är även stark oro också hos familj, föräldrar, syskon, vänner, och de vet inte hur de ska bemöta sånt här. Det uppstår liksom en sån frustration i
jättemycket.
Att
jättemycket.
Inte nå.
Mm, otrolig. Och jag kan säga att man vill rusta om den här andra personen och bara få dem att förstå vilken otroligt giftig person de är i en relation med. Och det funkar ju inte. Så att det finns ju mycket, såklart, både sorg och frustration och rädsla hos de anhöriga. Så det är jätteviktigt att det här som du tar upp.
Mm. Jag tänkte också att vi skulle tala lite om medberoende. För det är också en komponent i, ja, i sådana här typer av relationer. Det finns ju, ja, i olika konstellationer. Men vad är medberoende?
Man kan säga att medberoende är när vi blir hyperaktiva på andra personers kanske känslomässiga tillstånd, på andra personers behov. Att vi på olika sätt överger oss själva, våra behov, våra gränser för någon annan. Och det här kan uppstå till exempel i en relation där det finns en person som missbrukar. Där är det väldigt typiskt att den andra personen utvecklar medberoende, eller anhöriga utvecklar ett medberoende till personen. Men också i allmänt giftiga relationer där det också ofta finns ett medberoende inblandat. Att den ena personen helt enkelt överger den de är för att tillgodose det den andra personen behöver av dem. Så det är så jag skulle beskriva medberoende lite kortfattat.
Hur kan man bryta ett medberoende?
Jättebra fråga. Precis som med personlighet överlag så kan jag säga att personlighet är någonting som är ganska rigid. Det vill säga det är ganska svårt att förändra vår personlighet. Men däremot så finns det ju sätt för oss att på olika sätt försöka jobba upp och hitta tillbaka till vår kärna, skulle jag beskriva det som. Därför att medberoende, ibland kan vi också behöva gå tillbaka lite i tiden. Det kan utvecklas till exempel om du har ganska starka, eller väldigt starka krav på dig på olika sätt. Du upplever att du kanske bara får din förälders kärlek om du presterar och inte bara för att du är den som du är. Så du har längst livet lärt dig att jag kan inte vara den jag är, utan jag måste vara den alla andra vill att jag ska vara. Och det kan innebära också att man då väljer att vara en person i ett sammanhang, men man är en helt annan i ett annat sammanhang, beroende på vad man tror att andra förväntar sig av en. Så med det sagt så innebär ju ett medberoende att vi kanske inte riktigt har kontakt med vem vi är. Om vi plockar bort alla de här förväntningarna på oss. Om vi plockar bort det som vi har lärt oss att vi måste göra för att bli älskade. För det är egentligen det handlar om i grund och botten. vem är jag? Vad är det jag tycker om? Så jag kan säga att jag brukar be mina klienter att faktiskt ha med sitt block och en penna och försöka notera vad tycker jag om. Man kanske behöver gå ut och upptäcka saker, göra aktiviteter och notera vad är det jag tycker om? Vad är det som är viktigt för mig? Att försöka helt enkelt lära känna sig själv. När man har gjort det så kan man också börja jobba med att utveckla de här gränserna också. Vad är det jag tycker är viktigt? Vad är viktigt för mig i en relation? Vad är viktigt att människor respekterar för mig? Vad är mina behov? Och att man också börjar öva på att uttrycka de här behoven. Så det här kommer att bli en väldigt okänd mark. Jag kan säga att när någon ska börja sätta gränser som inte har gjort det, så kommer det här att vara ganska klurigt, och en del personer sätter jättemycket gränser till en början. Jag brukar säga att det är helt normalt. För jag brukar likna det lite vid att har du varit medberoende och inte haft mycket gränser, så är det som att du har en trädgård utan ett staket. Du kan ha dukat upp en fin fika i din trädgård, men vem som helst får lov att klampa in och roffa åt sig av din fika, för du har inget staket. Så att man får bygga upp det här staketet. Och det kan innebära att har du blivit sviken mycket, har du varit i giftiga relationer, så kommer många att kanske sätta upp en mur till en början. Så de har inget staket, de har mur och ingen kan se igenom, och det finns ingen dörr de kan öppna. Och det här kan till och med vara en del av processen, så det kan vara helt okej att du börjar med det, och sen får du hitta din balans, för det här är ett arbete att börja inte bara hitta våra gränser utan också börja våga uttrycka de här gränserna. Så det är också en del i att bryta det här medberoendet, att börja jobba upp den här förståelsen för vem vi är genom att lära känna oss själva, lära känna våra behov, lära känna våra mönster, lära känna. Kanske då också se över hur är mina relationsmönster, hur ser mina relationer ut, vilka relationer har jag varit i, ser jag liknande tendenser i de här relationerna. Där kan man också behöva fråga sig själv, hur tenderar jag att tänka när jag är i de här relationerna? Kan jag se att jag tänker mycket tankar som, det var säkert bara denna gång, det blir bättre nästa gång. Eller, jag kanske måste backa lite, det är jag som är för jobbig, det är jag som ställer för mycket frågor eller förväntar mig svar för snabbt. Börjar du helt enkelt ursäkta mycket i dina tankar, samtidigt som det kanske känns jobbigt i magen och du börjar få en viss ångestkänsla i kroppen, då kan du behöva notera det så du vet om det. Att nästa gång som du börjar gå ut och träffa någon eller dejta någon till exempel, och den här typen av tankar dyker upp, du börjar få den här ångestkänslan igen och du börjar agera likadant som du har gjort tidigare, så är du medveten om det. För det är en skillnad på att dejta någon eller gå på en dejt med någon och på att dejta någon. Så då kan du också lära dig genom din ökade kunskap om dig själv och om andra personer stoppa det här tidigare.
Du bedriver ju också terapiverksamhet och du har ju ett stort antal klienter. Har du någon exempel där anonymt på någon av dina klienter eller flera som har brutit destruktiva mönster, kanske kommit ur en skadlig relation, och i så fall hur har de gjort för att komma ur det här?
Jag har absolut haft klienter som har kommit ur det här, och jag kan säga att det börjar ju ofta med en stark vilja från den andra personen, från klienten. Och det är väldigt viktigt att det gör det, att det börjar där, att de känner nu har jag fått nog, jag vill bryta det här mönstret, därför att då kommer de också ha motivationen till att jobba med det här. Sen så brukar vi se över egentligen deras vanor, kan man säga. Därför att det är så att någonstans här längs vägen så kanske man har förlorat tilliten till sig själv. Ofta är det så. Vi litar inte riktigt på oss själva, vi litar inte på att vi kommer agera i tid, vi litar inte på att vi kommer sätta upp den här gränsen. Så därmed brukar jag också säga att man ska se över sina vanor även i det vardagliga livet. Om jag ger mig själv löften, och det kan vara löften som att idag ska jag ut och gå, eller idag ska jag bädda min säng, och så sviker jag de här löftena jag ger mig själv. Men då kanske jag också sätter mig på den där dejten jag egentligen inte skulle gå på med den här personen som har visat mig att de inte är riktigt bra för mig.
Så kan vardagsvanor också höra ihop med hur man är i dejtingsituationer och i relationer?
Absolut, absolut. Och jag skulle säga det är det här vardagliga som också blir viktigt, för det är det som vi gör om och om igen. Så det blir viktigt att vi kanske ser över de här vanorna, vad är det jag har för vanor? Men då också ser över, vad är det för krav jag sätter på mig själv? För någonting jag märker väldigt, väldigt ofta i min verksamhet, det är att de här personerna som kommer till mig sätter enormt höga krav på sig själv. Så de har helt orealistiska krav och så blir de besvikna för att de inte lyckas uppnå dem. Och då tenderar det här att fortsätta, så då kanske man sviker sig själv igen för att man är redan besviken på sig själv. Så då kan jag lika gärna besvara det där sms:et som jag aldrig borde svarat från mitt ex som försöker locka mig tillbaka in i relationen. Så där kan det se ut. Så därmed behöver vi börja lite med att se till vanorna och sedan gå vidare till att kanske utforska också hur ser de här tidiga relationerna ut till dina föräldrar. Vi ser över till exempel gränssättning, hur ser de ut, vilka viktiga gränser har du, där man också får jobba på att inte bara sätta de här gränserna för sig själv eller uttrycka dem för sig själv, utan också jobba på att börja verbalisera dem, även om det kommer kännas obehagligt till en början. Det som kan hända när man börjar sätta de här gränserna, och det jag har märkt hos klienter som har tagit de här stegen, är att de kommer till mig och säger: Klara, jag känner mig ensam. För nu när jag har satt gränser så har också personer försvunnit ifrån mig. Och det är helt normalt, brukar jag säga.
Mm.
För är det så att du är medberoende och kanske inte har haft de här gränserna, så kommer det också finnas många människor som kanske förväntar sig det av dig. Helt enkelt att du alltid ställer upp, att du finns där för att ge. Men däremot när du då också vill ha något tillbaka eller sätter krav på relationen, så är de plötsligt borta.
Mm.
Så det är också ganska viktigt att man får påminna sig om det när man börjar gå igenom det här, att det kanske känns lite ensamt i vissa fall och till en början, men att man vågar stanna kvar hos sig själv, för det är det här arbetet handlar om. Och slutligen då, det de brukar göra är egentligen det jag gick igenom ganska mycket där tidigare, nämligen att man får gå igenom sina mönster, sina relationsmönster, hur tenderar tankarna att se ut i relationerna, hur tenderar känslorna att se ut i relationerna, att hitta de här mönsterna och bygga upp en tillit för sig själv, för den blir väldigt viktig.
Jag tänkte också ställa en fråga. Om en person har varit i en destruktiv relation och träffar en ny potentiell partner eller en partner, ska personen då berätta om sina erfarenheter inför den här nya personen? Ska man göra det? Ska den inte göra det? Finns det något särskilt tillfälle? Ska alla veta? Ja, det är ju intressant. För här kommer ju också den här frågeställningen: när vet man om man kan lita fullt ut på en person, och kan man ens lita så pass mycket att man kan öppna sig på det sättet och berätta om sitt förflutna?
Och vet du, det här är en jättebra fråga. Det är också en väldigt svår fråga att svara på. Därför att det här är ju någonting som för många egentligen kan vara ganska känsligt, såklart, att våga lita på någon igen. Och som du själv säger här i frågan, kan man lita på någon? Jag brukar säga att det viktigaste som du ska ha med dig, det är att du kan lita på dig själv. Därför om det är så att du skulle berätta om din relation och du märker att den här andra personen börjar använda dina sår emot dig på ett eller annat sätt, då vill jag att du ska kunna lita på dig själv tillräckligt mycket för att veta att om den här personen börjar använda det här emot mig, då går jag därifrån. Då kommer jag stänga dörren till en sån här relation, för det är ingenting jag kommer att acceptera. Och kan du, har du den tilliten till dig själv, då blir det inte lika viktigt att du måste kunna lita på alla runt omkring dig.
Är det viktigt, tycker du, att ha en person varit i en farlig relation eller utsatts för psykisk, fysisk våld? Hur pass viktigt är det för med den här potentiella framtida partnern att faktiskt veta om det?
Jag skulle säga som så här, att det finns kanske delar i det här som är viktigt. Men bara de delarna som kan bli relevanta för din nya partner. Och med det sagt menar jag att jag kanske är lite, hyper ibland i konflikter och kanske tror att du kommer gå in och kritisera mig väldigt hårt. Så jag reagerar med en slags fight and flight respons när du går in och vi kanske hamnar i en konflikt. Den delen kanske är viktig. Med det sagt att man är medveten om det. Man vill också kanske visa sin partner att jag är medveten om att det här är någonting som har påverkat mig. Men det finns säkert också delar och detaljer i den här relationen som inte är lika viktiga för din nya partner att veta om. Och när man precis har kommit ur relationen så är det väldigt vanligt att man har ett stort, stort behov av att berätta. Man behöver få ur sig det här. Börjar man dejta för tidigt så kan det här innebära att man faktiskt kräker ur sig hela sin relationshistorik och historia med den här i sin destruktiva relation eller sina destruktiva relationer. Är det så att man finner sig i ett sånt läge så skulle jag rekommendera att man faktiskt avvaktar med att dejta. Och jag brukar säga att man ska avvakta ungefär ett år innan man ber sig in och börjar dejta, just för att man behöver lite tid att få jobba med sig själv i många fall. Så med det sagt så behöver man kanske väga det. Vad är relevant för min nya partner nu att veta om och vad är detaljer som inte kommer att vara lika relevant?
Vad är dina råd kring hur man gör för att undgå att hamna i en sån här typ av relation? Du sa här i början att vem som helst kan hamna i en destruktiv relation. Men finns det ändå några tips eller råd som gör att man åtminstone kan skydda sig lite grann från det? Något man ska tänka på, då är det egentligen, vi talar om varningstecken i ett tidigt stadie.
Just precis, att du vill ha lite exempel på varningstecken.
Ja. Mm.
Dels så skulle jag säga att det är jättebra om man kan samla på sig så mycket kunskap som möjligt. Därför att kunskap kommer verkligen att göra skillnad. När du samlar på dig kunskap kanske du plötsligt kommer kunna upptäcka det där första varningstecknet betydligt tidigare. Därför har du inte kunskap så kommer kanske en lovebombing bara kännas som en underbart härlig resa i paradiset. Medan om du har med dig den här kunskapen så kanske du i alla fall i bakhuvudet kommer känna att oj, 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 nu känns det lite för mycket som att jag är i det här paradiset och relationen känns bara så där magisk och fantastisk och otrolig, jag vet inte riktigt vad det är som är fantastiskt med den här relationen. Det känns lite för bra för att vara sant, helt enkelt. Så det första varningstecknet är ju det, att försöka se upp för, är det här lite för bra för att vara sant? Är det så där enormt intensivt att du inte riktigt hinner fundera på vad är det som händer här? Där telefonen konstant plingar med god morgon sms:en och god natt och hur har din dag varit? Och det är en konstant dialog som sker i den här relationen där du inte riktigt hinner pausa, där du inte hinner fundera riktigt. Kanske överöses du av kärlek, av komplimanger. Allt det här som du har önskat dig. Jag brukar, eller egentligen kan man säga så här, att är du i en lovebombing eller är du i en relation som grundar sig på en traumatisk bindning eller på ett traumabarn som vi var inne på, så brukar det kunna utmärkas ganska bra, för personer som är i den här relationen har ganska svårt att beskriva vad det är som är bra i relationen egentligen.
Ja, de brukar ha det.
Mm. De brukar ha svårt att i några bredare termer beskriva det här mer än att det är magiskt. Det här känns som en soulmate. Det här känns som en vi har kul ihop till exempel. Men de här kanske mer djupare beskrivningarna finns inte riktigt där. Varför tycker de om den här personen så mycket? Så man kan behöva se upp för lite den typen av tendenser. Se upp för varningstecken så som sitter jag och ursäktar mycket. Därför att om du sitter ofta och kommer på dig själv med att du tänker saker som till exempel då att ja, men det gör väl ingenting om jag sitter här och väntar på att få svar igen, därför att han är säkert bara upptagen, eller men jag tyckte inte om att hon tilltalade mig på det sättet, men att du kanske kommer på dig själv att det är svårt för dig att uttrycka det, för om du har försökt så har du fått skulden ändå. Så du börjar märka att det finns saker och ting här som luckor som du behöver fylla i, därför att det finns inte den öppningen för att kommunicera, då brukar det vara någonting som inte riktigt stämmer. Det är någonting som gör så att du måste sitta där och rationalisera varför du ska fortsätta träffa personen.
Är det så att de väljer att tro på det de säger, eller att man blir lite blind och vill Att man snarare liksom tror det bästa om någon. Att det kan finnas lite naivitet och godtrohet i det här.
Det tror jag absolut. Och jag tror också, som jag var inne lite på, att det är ganska svårt att motstå, åtminstone till en början. Så när vi är inne på anknytning så finns det också en viss skillnad då, i vissa fall, på när man tar sig ur relationen. Är man då mer tryggt anknuten så kanske man fortfarande hänger med i den här lovebombing-fasen, eftersom den som sagt kan vara ganska svår att motstå i många fall. Men du väljer däremot att ta dig ur relationen när du upptäcker de här mer varningstecknena, när du börjar bli förminskad, förnedrad, när du känner att dina behov och gränser inte spelar någon roll, då kanske du tar dig ur. Är du däremot mer otryggt anknuten, ja, men då kanske de här grejerna kommer på dig och du märker att den här personen nedvärderar dig, förminskar dig, inte respekterar gränser, behov och så vidare. Men eftersom du också är van vid det på ett eller annat sätt, så kommer inte det här att kännas på samma sätt, utan då kanske du väljer att stanna kvar ändå och lägger den skulden på dig själv i större grad.
Nu har vi under den här timmen pratat om, ja, det nästan gått en timme, men vi har ju berört väldigt mycket otroligt intressanta, givande, lärorika aspekter av en destruktiv relation. Men finns det någonting, Klara, som du känner så här, det här borde vi prata om, eller någonting du tycker jag har missat, eller någonting som du tycker är viktigt och kanske till och med upprepa?
Det är väl egentligen mer att jag vill verkligen betona för dem som lyssnar på din viktiga podd, Emily, att det är inte deras fel. Därför att något som jag vet att många sitter där ute och känner, det är att kunde jag gjort annorlunda? Vad hade hänt om jag gjorde lite mer? Om jag bara hade undvikit att ta upp den här konflikten, eller ta upp den situationen, då kanske vi fortfarande hade varit tillsammans idag till exempel, eller då kanske min mamma hade accepterat mig mer än vad hon gör just nu. Och där vill jag verkligen påminna dig om att det här, det är inte ditt fel, och nej, du hade inte kunnat göra annorlunda, därför att det hade inte blivit annorlunda ändå. Och en sån här relation kommer att innebära att jag måste, att du måste trycka ner alla dina behov, alla dina gränser, för att tillgodose den andra personens behov och gränser. Och där behöver du också fråga dig själv, är det så jag vill leva mitt liv?
Tack så hemskt mycket, Klara. Skulle du också kunna berätta för alla som lyssnar här, hur hittar man dig om man till exempel antingen vill titta på din YouTube, men också om man vill ha terapisamtal med dig?
Man hittar mig till exempel då på YouTube, som du själv tar upp, under namnet Klara Leger. Du hittar mig på min hemsida leger.se, och där kommer du att hitta till exempel mina samtal. Du kommer hitta en e-bok, finns det också där, som tar upp röda och gröna flaggor i relationer. Jag erbjuder också en 7-veckors kurs som huvudsakligen görs på egen hand, men givetvis med mig som bollstöd, och det här är en 7-veckors kurs som man kan välja att gå då. Du hittar mig också på TikTok. Där heter jag Klara Leger med 2 A. Klara Leger, det vill säga. Och sen så hittar du mig också på Instagram. Och där heter jag också Klara Leger. Så för det mesta heter jag Klara Leger, och ibland så får man lägga till ett A.
Jättebra, tack snälla att jag har varit med här.
Tack snälla för att jag fick vara med.
Och följ Älskade Psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade Psykopats Instagram.
Podplay, en del av